Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Oh my life, vad underbart livet är. Är ni beredda där ute att hålla med mig? Dagens samtal med underbara Pontus Gustafsson som har varit på en retreat där han har varit tyst i 10 dagar. Kan ni fatta det? Jag kan inte förstå. Wow, 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 vilken förbannat modig kille det är. Jag tror faktiskt inte att jag skulle klara av. Ja, vi snackar nog minuter här. Varför håller vi på med meditation och vad är meditation? Jo, det handlar om att stilla sitt sinne. Att bara få vara. I stillhet och observera vad det är som händer i oss själva. Vi kan få många svar via tysthet och tysthet talar högre än vad vi tror. Jag fick höra en gång att meditera är att rengöra sitt sinne och jag är absolut beredd att hålla med om det. Stort tack till dig Pontus som delade med dig av din resa som du har gjort nu. Vi lyssnar på Pontus. Varsågoda.
Vill du ha något?
Nej, tack. Alltså jag älskar min lilla manik. Vad kallar man en sån där?
Jag vet inte, jag har en sån journalistbandare också.
Jag känner mig lite som en journalist.
Men jag använder typ aldrig. Det är om man springer in på typ Urban Roots och trycker upp den i ansiktet på fan.
Så här satt jag en timme. 3 gånger om dagen.
Gör du alltid så bak med mig då?
Ja, lite olika. Ja, men där kan man göra lite. Ja, men om någon, jag faller lite bak så här. Och sen så faller jag lite bak med ryggen efter ett tag. Så ibland så kommer man på det. Liksom, och så här, jag visste ju liksom inte de olika teknikerna. Så jag började tänkte jag så här. Ja, men eftersom jag faller bak så tar jag händerna och spänner och liksom drar mig upp. Men alltså, vet du hur ont man får här? Efter en kvart så är det, känns det som att armen ska gå av. Så man måste ju se. Men sitter man så här så sjunker ju blodet ner i fingrarna. Så då domnar ju fingrarna bort.
Men inser det, du så, under den här tiden liksom att hur stel du var? Och hur ont du faktiskt hade
ja,
i kroppen?
Men grejen är att alla får lika ont. Jag trodde ju så här, ah, men har du gjort det här i 100... Alltså det är så här stretchgrejerna kommer ju undan. Men alla har ju lika ont nästan. Även, utan det handlar
jag stretchar ju väldigt mycket hemma.
Det gör det?
Ja. Ja, jag var jätteduktig förr att gå ner i split och spagat och allt sånt där. Stretchade jättemycket. Men jag är inte det på typ 2 veckor. Då är jag stel som jag är nu. Annars brukar jag komma ut.
Men när man får röra sig fritt, då brukar jag växla mellan den här positionen, den här positionen.
Du fick alltså inte röra dig på flera timmar. Du var tvungen att sitta så här. Hade du satt den här positionen så fick du inte röra dig.
Nej, så man var ju
tvungen att bestämma sig.
Nej, nej. Alltså det står så här, du ska inte plåga dig själv. Så här. Du får röra dig, men meditationen blir starkare och bättre om du kan hålla. Och det gör det typ fel med andningen. Alltså jag lärde ju mig det också. Det var liksom med rutinen. För då är det verkligen, vet, den här lugna hela. Även om du gör hur ont som helst. Man bara, och råkar du göra liksom så. Då bara bränner du ju hela.
Lampan bakom dig.
Ska jag släcka?
You look like a Gloria.
No.
Ja, men det här är mycket bättre.
Jag ser inte min anteckning. Men det är skitsamma.
Nej, men då får du ju tända.
Nej, men jag kan inte.
Ta bilden,
men jag ser,
då, så att du ser.
Men ögonen kommer vänja sig. Alltså, man såg så. Och helt, det sjukaste var när jag kom ut och kände som att jag var så här en timme in på LSD. Och man kom ut och man bara hör allting. Alltså helt sjukt, vet. Jag hörde mussen som sprang omkring i löven och fåglarna bara... Ja. Man bara, vad är det här? Bara, så jävla trippy.
Välkommen Pontus.
Tack så mycket.
Idag sitter vi hemma hos dig.
Det gör vi.
Och det är ju inte vart som helst, utan det är ju hos dig och din podcast, Gatuslang.
Precis, men vi har hittat en ny plats där jag aldrig har spelat in en podd förut. Jag brukar sitta i min studio som heter Gatuköket, men nu sitter vi i gatuhallen. På min halvmatta i meditationsställning med en massa levande ljus och filtar.
Alltså det låter så mysigt.
Det är mysigt.
Det är mysigt.
För att vara en hall är det ju väldigt mysigt.
Du hade en väldigt, väldigt bra matta måste jag säga.
Det är en äkta.
Ja. Jag är ju sådär att jag går ju och känner in rummen och känner vart det är som dovast ljud. Och sen så kände jag så här, nej men vi pimpar på lite. Jag hade ju med mig en liten filt som jag alltid har.
Mm.
Vi har fått till det här så bra.
Och till och med jag känner mig trygg. Jag har både Loop Troop, Roffe Ruff och Jazz the Cat som vakar här med här.
Mm, jag känner att jag har döden bakom mig.
Det har du.
Ja. Det har du.
Roffe Ruff som promenerar på dödskallar. Det är som Kambodja.
Ja.
Killing Fields.
Ja, hur känns det nu att jag sitter och intervjuar dig?
Jo, men det känns ganska tryggt. Du körde lite intervjuteknik där under middagen här innan.
Man har ju liksom gått och blivit ett med sin podcastintervju.
Jo tack, det har jag märkt många gånger alltså, när man känner sig med all rytmiken är och hur man ställer frågor i vardagen. Man kan liksom säga den där frågan ställer jag i varje poddavsnitt i Gatusnär. Ungefär.
Då kan det vara bra att träffa någon som också spelar in podd. Nu har ju du varit och gästat andra poddar i och för sig, men man måste ju få mer inspiration. Men jag har ju kontaktat dig av en anledning. Och det är ju för att du berättade att du har gått igenom en... Du har utmanat dig kan man säga.
Det kan man säga.
Ja, men först och främst, varför gjorde du det? Eller vad är det du har gjort liksom?
Det jag har gjort är jag har gjort en 10-dagars retreat som kallas för Vipassana meditation. En väldigt krävande meditationsteknik som vi kommer att prata om mer. Men anledningen till att jag gjorde det var ju för att jag vill utmana mig själv. Dels för att man behöver göra svåra saker för att växa som människa, men också för att man behöver brottas och slåss med sina demoner. Precis. Som man har uppe i skallen. Som jag tror att alla har, oavsett hur välmående mannen är, så tror jag man har saker att bearbeta. Och det är väldigt lätt i dagens samhälle med mobiltelefoner och Netflix och allting egentligen runt omkring. Och bara fly in i någonting och så... Helt plötsligt är man 80 bast och ligger här på dödsbädden och har liksom inte bearbetat någonting egentligen.
Nej, och de tyvärr väldigt många minns ju, det är väldigt många nu som inte minns stora delar av sina liv. För att det är sån otroligt tryck på hjärnan och stresspåslaget är så pass stort. Så att jag tror att en sån här retreat kan vara väldigt nyttigt för många.
Verkligen, och det insåg jag när jag var där, om vi pratar om minnet. Det var ju massa saker som dök upp som jag bara... Wow, det här har jag glömt. Bara, hur kom det här minnet upp? Och jag började drömma en massa saker. Jag drömmer, alltså jag kommer aldrig ihåg mina drömmar. Jag hade liksom sjukaste mardrömmarna och de konstigaste blandningarna av liksom människor i de här drömmarna som bara dök upp. Så det, bara det var ju en, det var liksom spännande varje kväll att gå och lägga sig. För man visste inte vad för sjuka saker man skulle drömma.
Men upplevde du att du fick mer drömmar utav... Av varje meditation.
Jag tror att de blev lite positivare och lite bättre. Alltså, första natten så hade jag sådana mardrömmar som att jag var som en 8-9-åring. Jag vaknade upp och var kissnödig och vågade inte typ sätta ner fötterna liksom på golvet. Jag vågade inte gå ut och gå på toa. Typ. Alltså, så hela alltså, jag var helt svettig och liksom helt uppvarvad. Det var liksom som någon sån här... När man såg den onda dockan 2, tror jag en sån scen. Han sätter ner foten i en sån våningssäng och så ligger onda dockan under och skär av hälsenan.
Nej fy.
Riktigt sån. Så det kanske var någon sån här gammalt trauma från barndomen. För den där filmen såg man ju typ när man var 10-11 kanske. Eller någonting. Liksom alldeles små för tidigt.
Ja. Om jag säger så här, du har ju ändå en podcast som heter Gatuslang. som handlar om hiphop, eller hur?
Mm.
Mm. Jag bara tänker så här, vad fick dig, har det någon koppling till den här liksom retreaten du har gjort? Har du upplevt ditt liv så pass stressigt, eller att du har upplevt att du behöver liksom gå igenom någonting? Jag menar, hur kommer det här ihop med det du jobbar med och det du gör som hobby?
Alltså du har ju inte så mycket med hiphop att göra, vid passandet så, men däremot lever jag ett väldigt stressigt liv. Jag tror att många tycker nog att jag har ett väldigt högt tempo, och jag har ju oftast väldigt fullspäckat schema, liksom dagar och veckor framöver och liksom håller på. Så att ja, det, alltså jag ligger långt fram i tiden oftast liksom. Och dels med gatuslang är ju liksom mycket dåtid. Mm. Och vid passarna handlar det om att vara här och nu och se verkligheten som den är liksom här och nu. Och vi lever ju hela tiden i framtiden och dåtiden, mer eller mindre liksom på olika sätt.
Mm. Mest lever vi ju oftast i minnen och det förflutna.
Ja, och gatuslang är ju väldigt nostalgiskt, eftersom det tillbakablickar på min tonårsmusik eller olika artisters musik. Och där märker man att folk är helt olika. Vissa kan sina grejer ut och in och har liksom memorerat, medan vissa, oj, den där skivan kommer jag inte ens ihåg ungefär. Mm. För att de är så bra på att liksom lämna det bakom sig. Nu har jag gjort den här skivan, nu är den klar, nu går jag vidare till något annat.
Men hur kommer det sig att du startade gatuslang? Du har ju ändå hållit på hur länge som helst.
Ja, 6 år med gatuslang, och innan dess, ja, jag har hållit på sedan jag var 16 ungefär.
Ja.
Så det är ju typ 16-17 år jag hållit på med svensk hiphop på något sätt.
Ja.
Och lyssnat mycket längre såklart, men i liksom skrivit och hållit på med radio, och har gjort sedan 2004 tror jag. Så att det är ett bra tag.
Grundar liksom ett genuint intresse till hiphopen.
Ja, men jag älskar hiphop, och framförallt hiphopmusik, men också kulturen generellt då.
Mm.
Så, och sen började jag lyssna på poddar, alltså tidigt.
Mm.
Jag var en ganska early adapter där, så då tänkte jag, det finns ingen om hiphop. Så jag började med en hiphop-podd via WoW, som var communityn som jag var med och drev. Och så körde vi några avsnitt där, och sen så insåg jag att säga, men jag vill göra någonting själv. Jag vill liksom starta upp ett eget projekt och göra det på mitt sätt. Så då gjorde jag det, för jag hade hemma studioprylar och allting som behövdes för att kicka igång. Så jag bara ringde lite folk jag kände och lite folk som jag såg upp till på scenen. Och så satte jag igång bara.
Så bara koka ihop nå.
Ja, slängde upp en hemsida. Och så det har ju utvecklats hela tiden. Jag är ju sån som aldrig vill hålla på med samma grej hela tiden. Alltid testa nya saker och sådär.
Bara fast nu har du ju hållit på med gatuslang i 6 år.
Jo, men jag gör nya projekt runt om hela tiden. Oavsett om det är kanske är någon bok, eller om det är kläder, eller om det är fester, eller vad det än är, så vill jag utveckla det. Och haft lite olika sidospår av podden också, med olika inslag. Ha lite andra nya inslag på G här också.
Berätta. Det där lät som en hint att du ville berätta om det där.
Nej, men jag kan inte gå ut med det innan det har kommit ut. Men jag har till exempel haft Arga Rappan till exempel.
Mm.
Som var liksom en sidokål. Sen har jag startat bonusavsnitt som det kallas, med olika specialavsnitt och sådär.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du är en förebild som har gjort det här. För det här är så jävla svårt. Den här retreaten som du har gjort.
Ja, jag visste inte hur svårt det skulle vara. När jag
men jag vet, jag vet att det är skitsvårt. Och du sa så här, fan, bygga, alltså, vad sa du? Du sa någonting till mig. Om jag skulle klara av att göra det där så skulle... Jag kommer inte ihåg vad du sa. Men typ så här, fan, wow, om du lyckas. Och ja, jag vet faktiskt inte om jag skulle klara av att sitta liksom. För att, berätta, hur var dag ett? Du var lite nervös för det där.
Man var lite nervös, ja. Men då ska man klargöra först vad det är kanske.
Ja.
Eller vad det går ut på. Mm. Det är alltså 10 dagars tyst meditation. Du får inte prata någonting med dina personer som du bor med. Och du delar rum, man bor 2 och 2. Så man bor ju med en annan person som man inte kan prata med på 10 dagar. Alltså, bara det är ju liksom väldigt udda. För jag har ju liksom varit på massa läger hela liksom... mellan- och högstadietiden då man liksom ligger och äter godis och spelar fet musik. Och liksom
tror du inte att vissa människor bara liksom ändå synkade och började viska till varandra och ändå dela med sig?
Alltså vi gjorde inte det, så att jag vet inte. Men jag hoppas inte det. Alltså jag tycker det är rätt coolt om folk... Jag var ju sån liksom... Jag kom inte tumma på reglerna, utan jag är en sån här... Alltså gör man en sån här grej tycker jag man ska gå 100%, annars tycker jag man kan skita i det.
Mm.
För det är... Och så är jag med de flesta metoder. Jag tycker man ska göra det liksom 100% vad det än är. Försöka gå 100% vad det än är. Men det, utöver att du inte får prata så får du inte skriva. Du får inte läsa. Du får inte lyssna på musik. Och ja, men alla de här vardagliga grejerna. Du får ju inte ha en mobiltelefon såklart. Liksom alla värdesaker lämnar du in.
Du visade ju mig ett schema förut. Och är det så att man har... Man umgås. Och hur stor är gruppen?
Det är ungefär 40 män och 40 kvinnor.
Så det är 80 pers?
Ja, ungefär. Och sen är man separerade mellan könen då. Så männen sitter på en sida och mediterar och kvinnorna på en. Och sen har man varsitt hus med uppdelat med ett snöre. Så man är egentligen aldrig nära varandra. Liksom.
Man och kvinna då? Eller?
Man och kvinna, ja, precis.
Varför det?
Och det är ju för att det är en lista på olika regler. Som, och där inne infattas att man inte får ha sex eller ingen liksom sexuell stimulans.
Mm.
Ingen onani eller vad det nu kan vara. Och där blir ju... Ja, men alltså är man heterosexuell så blir man ju...
Attraherad.
Eller liksom man börjar titta. Det är väl som i den här djungelboken när han Mowgli står där och spanar liksom över... kammar ut sitt hår. Och det är ju verkligen... Och det kan jag känna igen mig. Och i de berättelserna jag har läst så här, på bloggar på internet och sånt, så har ju folk sagt att det är en distraktion. Liksom.
Mm.
Så det är nog ganska smart. Men sen om man är gay så vet jag fasen. För då, ja. men å andra sidan får du får inte visa ben eller axlar eller liksom armar på det sättet. Och liksom, du kan inte, ja, nu vet jag inte om folk gjorde det, men man får inte springa omkring liksom halvnaken mellan duschar och rum och sådär.
Man får liksom inte hinta till sådana. Så kan jag tänka mig också när du går in i den här tysta meditationen och guidad meditation, att det blir på något sätt också, det blir ju så himla mycket känslor. Det blir så mycket energier. Så jag kan tänka mig också att ja, det är nog väldigt lätt att bli intresserad eller att dela känslor med någon annan. Mm. Om du förstår mig rätt.
Ja, alltså det hade nog varit jobbigt att bo med en snygg tjej för mig liksom, i ett rum på två. Det hade ju varit skitjobbigt. Liksom. Så att, nej men det, så att jag i början, alltså alla de här reglerna som var liksom uppsatta, tänkte man ju, vad är liksom, vad det än var? Ja, varför gör de så här? Men när man väl har gjort hela kursen så fattar man precis varför varenda sak är som de är. För att det här har ju gjorts i 2500 år.
Mm.
Den här meditationstekniken är exakt samma upplägg. Liksom Buddha hade exakt samma schema som vi hade.
Mm. Var kommer den ifrån? Buddha säger du?
Ja, Indien.
Ja, Indien.
Är det ifrån. Han var i Indien. Så att... Ja, det är där tekniken kommer ifrån, och nu så har den liksom spritt sig över hela världen, men är fortfarande ganska underground.
Hur hittade du det här?
Jag har faktiskt stött på lite olika sammanhang genom åren, men det var faktiskt en kollega på mitt jobb där jag jobbade som personlig assistent. Shout out till Henning. Om man lyssnar på det här, men, som berättade om det här. Men han var ju liksom inte så entusiastisk kring det, utan han bara såhär, du borde nog göra det här. Och han, han var en sån som jobbade väldigt mycket med sig själv, förstod jag det som. Så jag sparade ner den fliken som en såhär, jag har en flik som heter Att göra och en som heter Aktuellt liksom, på mina bokmärken. Som jag tänker såhär, men det här någon gång liksom ska jag... Och sen liksom, efter det så har jag liksom stött på det i olika sammanhang. Med folk som har sagt att jag borde göra det. Och så tänkte jag, ja, men nu är det läge. Nu är jag 33. Nu är det dags.
Gyllene åldern.
Ja, men jag tror man ska nog ändå, inte nödvändigtvis, men jag tror ändå man ska ha varit med om en del och ha en viss mognad. Samtidigt som jag var helt imponerad, det var typ en 20-årig kille där.
Fint.
Så, ja. Och han hade, jag tror han hade varit en gång innan också, så det var andra gången. Och det var så här, wow, mäktigt och var så ung och gå igenom det. Och det fanns ju även, jag vet inte liksom vad äldsta var, men säkert över 60 i alla fall. Men det är ju påfrestande fysiskt också, detta, inte bara psykiskt, den här meditationen. Så är man för gammal, så eller liksom sjuk på så sätt, så... Jag vet inte, jag skulle jättegärna vilja att min mamma gjorde det här till exempel. Men hon har nog väldigt svårt att sitta i den här ställningen som du sitter nu. Så att, men man kan ju sitta på stolar också. Egentligen kan man ju, du kan ju ligga i en säng och göra den här meditationen. Men det är bara att du inte får, då får du inte uppleva riktigt lika kraftfulla saker.
Men om jag säger så här, de första 3 dagarna, för då kan jag tänka mig att det var nästan jobbigast.
Ja, de vet ju precis exakt, alltså,
när det slår in.
Ja, han, den här personen då som liksom leder kursen, för man får inte prata, han heter SN Goenka och han gick bort för några år sedan, och han har ju talat in då för varje dag de här olika meditationsteknikerna.
Nej, men jag tänker efter 3 dagar, jag kom aldrig till frågan, men efter 3 dagar ungefär så känner jag så här att, men när började det kicka? När var det jobbigast för dig? Alltså tänk dig så här, sitta helt tyst, samma jävla position hela tiden.
Just det. Och då,
det gör ju ont, som du
precis.
Sa.
Precis, och då, just det, och det var det jag skulle säga då med att Goenka vet ju precis när det är jobbigt, ungefär. Och då säger de ju att det är dag 3 och det är dag 6 som folk tänker, nu drar jag härifrån, fuck det här, nu går jag super med full.
Tänker inte du nu så här, hur fan visste hon att det var dag 3? Som det började.
Ja, men så där tänkte man varje kväll när de hade en föreläsning. Det är en föreläsning som är en timme och en kvart ungefär varje kväll. Och då säger de alltså så här, helt on point, bara, nu känner du så här. Nu kanske du har upplevt det här. Och bara, du har säkert jätteont i ryggen och alla bara skrattar liksom så här.
Man får skratta i alla fall.
Ja, alltså lite för sig själv. Det var någon gång som folk... Alltså det är så mycket, när den här smärtan infinner sig, alltså det är ju då efter dag 5 tror jag det, så sitter man 3 pass, 1 timmes pass om dagen där du inte får röra på dig. Och när du får så mycket smärta i kroppen och du pumpar ut så mycket endorfiner heter det, va? Eller vad heter det? Eller adrenalin eller sånt här bort smärta. Ja. Så att du är liksom, folk är ju helt drogade typ. Alltså, och folk går ju omkring som att de, det var någon kväll vi var, det var som att alla hade käkat ecstasy typ. Så folk bara gick omkring som stora smiley-gubbar och var glada för typ så här, men var glada för ingenting så här. Och jag satt och käkade någon banan och tyckte att det var liksom, det här var den godaste bananen jag ätit i hela mitt liv, och mitt pepparmyntste var liksom det här, det är fantastiskt. Livet är alldeles underbart liksom, tänkte man, och liksom folk var liksom, men det är ju inte alla är inte synkade så där. Då kan det ju komma in någon som liksom är helt tårögd och liksom helt rödögd och det bara rinner ner för kinderna. Massa tårar liksom.
Men berättar de då vad det är ni går igenom som gör att ni får det här? Är det inte totalt att ni har ändå känt total frihet någonstans? Att man inte har alla dessa krav och allt?
Jo, men det är också...
En befrielse någonstans?
Ja, det är det väl också. Just att, ja, men just att man får känna efter med sig själv. Men sen är det klart, det är ju jobbigt också att känna så mycket om man inte är van.
Mm.
är det liksom. Jag kan tänka mig, nu vet jag, men liksom, jag är ju uppväxt som man och då ska man inte visa känslor och gråta på det sättet, och det är ett jättebra sätt för att få ut saker.
Ja, nej, men det
så känns... jag är gråtig liksom, många män är ju så här, gråter en gång om året eller liksom, kanske när det är någon...
ja, på sin höjd.
Ja, men ungefär liksom, så här, man vet ungefär vilka filmer man har gråtit till och någon låt som man lyssnar på någon, precis när man har gjort slut med sitt ex.
Ja.
Eller liksom så där, men
män som vågar visa sig sårbara eller som har sin feminina ådra i sig. Eller vågar,
ja, jag tror det är hur man är uppfostrad. Jag tror att många, alltså jag vågar gråta. Jag har inga
som helst problem med det. Just det, när de har gjort slut, det är väl då man kan se en liten tår
liksom. Ja, eller när någon nära släkting har dött.
Ja, på sin höjd där med kanske. Där ska man ju visa sig stark liksom och inte släppa ut en tår också.
Ja.
Nej, jag vet inte, men det är ju... men, gråt ja. Mer.
Men här gick det ju inte, här gick det inte att fly tårarna. Nej. Alltså, det så här, jag gick och frågade... Man får fråga läraren, och då får, eller så här, man har en assistentlärare som man kan prata om det verkligen är något så här praktiskt som man behöver. Och jag var liksom så här, bara, nu har jag bara gråtit och gråtit här. Och så här, är det här vanligt? Brukar folk gråta mycket här? För jag var liksom, det var väl kanske dag två, och han bara så här, tittade på mig och bara log och bara, it happens. Och sen bara dag tre och dag fyra så bara brakade loss, vet. Så här, man bara, fuck, alla bara bölar ju som små grinollar liksom.
Lipsillar.
Ja, lipsillar, ja.
Mm.
Många åker dit för, eller kanske, och ja, man har förlorat någon.
Mm.
Som betyder mycket, eller kanske gjort slut i ett förhållande. Mm. Eller,
det är ju en typ av sorg.
Ja, en typ av trauma nästan.
Precis, ja. Absolut. Att förlora någon man har älskat, eller förlora någon man älskar, alltså det är, ja. Det är alltid tufft.
För jag tror jag räknade ut någonstans att liksom, de här 10 dagarna motsvarar ju, om man går till en psykolog, det är ju nästan liksom 1 till 2 års besök hos en psykolog en gång i veckan.
Mm.
Eller varannan vecka eller vad det är. Så att
det är dyrt, är det.
Ja, det här är ju också, kan jag säga, att folk blir chockade när man säger det här är ju gratis. Utan det är frivillig.
Jag tappar hakan, jag bara, what?
Så att det är alltså frivillig penning detta som det drivs runt på. Och folk är ju så upplyfta efter de här grejerna så att folk ger mer än vad det behöver för grund. Och alla som jobbar, till och med läraren, alla måste göra det här gratis, man får inte ta ut det. För det var liksom Buddhas grundidé på något sätt. Att, för att pengar är någonting som gör människor olyckliga.
Exakt. Och det stämmer.
Det gör det. Och han intyger det själv. För Goenka då, han som är lärare, han var ju en jätterik affärsman som åkte runt kring hela jorden och var verkligen så här kapitalistisk och liksom, men totalt jävla olycklig.
Mm.
Och hade jättesvår migrän och försökte hitta massa olika sätt att bota den här, och till slut så hittade han morfin och blev morfinberoende.
Mm.
Och det här höll ju på att ta koll på honom, så vi kan reda på den här meditationstekniken. Och då så sa han ju upp sig från allting och slutade med det.
Mm.
Och blev av med migränen, eftersom den förmodligen var psykosomatisk då.
Mm.
Och det har man ju förstått också. Så jag har alltid tyckt att det var så här humbug, hitta på att så här, men saker är liksom fysiskt, man har ju smärta fysiskt, men det här var ju verkligen, alltså det är ju så många människor som blir av med sina smärtor, sina kroniska smärtor som de haft hela livet, för att det sitter, det är hjärnan, det sitter. Så att, det var också en så här, lite av en uppenbarelse för mig, som är väldigt så här, jag är ganska vetenskaplig av mig. Det här är ju väldigt vetenskapligt. Den här meditationen är supervetenskaplig, och han förklarar, för de pratar ju om, ja, men liksom både mikro- och makrokosmos väldigt mycket.
Kvantfysiken.
Ja, precis. Så det är väldigt djupt på det sättet. Och den är också samtidigt väldigt religionskritisk. Det är också därför den har så svårt.
Mm.
Och det klassas ju inte som en religion, buddhismen, utan det är ju en filosofi.
Mm. Den energin som ni skapade där i rummet tillsammans med den här meditationen och guidad meditation. Jag har väldigt lätt att sväva iväg i guidad meditation. Och kan bearbeta väldigt mycket, väldigt djupt. Och håller på att bearbeta själv den lilla flickan i mig. Så jag går igenom åldrarna från när jag var liten. Vilket är väldigt intressant. Jag får ju upp det väldigt tydligt i bilder. Och det kan jag tänka mig att du också fick i den här
Och också väldigt mycket barndomstrauman som man river upp. Det började ju med, jag tror det var andra eller tredje dagen som jag såg min egen födsel.
Oj, vad häftigt.
Ja, och det är ju liksom det första traumat. Man föds in i ett smärta och ett trauma. Ja, men av den typen av mörker liksom. Och det är någonting som alla människor brottas med. Man brottas med liksom, varför finns jag på den här planeten, den här jorden. Och vad är meningen med livet? Och det får man ju kanske aldrig reda på. Men det var jävligt sjukt att se sånt. För jag har ju aldrig liksom mediterat. Och speciellt då var det helt surrealistiskt när man... För då låg jag ner och gjorde meditation och var liksom i en dvala. Jag liksom sov men var ändå vaken på något sätt. Så jag kunde se inre bilder. Men jag var fortfarande liksom med om att jag var i det här rummet.
Mm.
Och såg mig själv liksom komma ut med mamma och skrika. Liksom. Det var helt sjukt.
Det där är ju inte så vanligt. Alltså det tar ju rätt lång tid innan man upplever det där. Har jag förstått det som.
Ja,
och du upplever det liksom bland de första grejerna. Det är ju faktiskt väldigt stort.
Ja, jag tror det. Jag har inte pratat med folk så jag vet inte riktigt vad folk har upplevt för grejer. Jag bara tyckte det var så jävla bizarrt. Ja, men visst är det. Mm. Men du sa det här att det var mycket, alltså det är mycket svårt att fokusera med din skräck. Men hur länge har du mediterat som längst?
Nej, men jag har ju någonstans alltid varit väldigt hyperaktiv. Ända sedan jag var liten. Jag har ju alltid, det var som mamma sa så här, direkt när du föddes så var det liksom som att det var saker på gång. Du visste typ redan vart du skulle. Och jag älskar ju liksom det här med snubben, så jag vet inte vart jag ska, men jag ska komma dit. Och min mamma har typ sagt det jämt när jag var liten. Hon var så här, du bara typ kom ur mig, du kollade på mig och sa, hit ska jag. Jag ska ju vidare, jag ska göra saker, jag ska klara mig. Och jag har väl alltid liksom, jag vet inte, men jag har ju alltid hjälpt människor. Och så var det typ för 2 år sedan ungefär. Så hände någonting i mig. Jag var med om en sån enorm smärta i en relation. Jag levde i en relation med en yngre man som inte var från Sverige. Och jag bara insåg hur vi brottades mentalt. Där vi höll på att förstöra varandra. Och jag försökte bara rädda honom. Och han försökte typ rädda sig själv. Bara enormt mycket kärlek och till slut blir liksom manipulation och så vidare. Så jag bara kände så här, nej. Det var väl där jag liksom kände att när han då åkte hem för att bara liksom försöka lugna ner sig och åkte hem till sitt hemland. Då var när jag hamnade med mig själv så behövde jag så mycket återhämtning. Så att jag minns att jag bara satt mig. Jag visste ju vad meditation, alltså jag visste ju på något sätt. Liksom, men för mig var det bara så här, jag måste återhämta mig. Och hamnade liksom i de här och började gå kurser. Jag mötte, ja men det bara kom till mig. Jag vet inte var det var, men vart den var så var det ungefär som att allting kom till mig. Helt plötsligt började det komma kunder till mig som visste liksom om de här bitarna. Så folk guidade mig in i de här bitarna. Så till slut så... Mm.
Intressant. Ja. Nej, men du säger ju också då att du är liksom lite så här, alltså all over the place.
Ja,
precis som jag är också så här väldigt social, liksom pratar väldigt mycket. Och då reagerar ju folk så här, ska du åka på meditation? Du som är så liksom, har väl någon diagnos eller liksom ungefär. Men det är ju precis sådana som oss som behöver meditation. Det är för oss som meditationen finns till, för det är så... Man kan stilla sitt sinne och sitt oroliga sinne och all eskapism som man håller på med. Och det är kanske inte någonting som folk tänker på, det här hur folk flyr verkligheten. Men när man har gjort det här i 10 dagar, då ser man ju allting hos sig själv. Alla sina brister och liksom exakt vilket flyktbeteende man har. Och man ser också det hos alla andra, de man känner, sina vänner. Man ser det direkt, liksom folk som... tröstäter, folk som tar droger, folk som, men du vet, allt från att sova för länge, alltså alla de här typer av liksom problematik.
Fri från struktur i livet,
ja.
Att ha en strukturerad vardag som väldigt många behöver.
Ja, och för mycket också.
Mm.
Men tänker man på det så blir man ju liksom, blir man ju tokig, då kan man inte göra någonting till slut. Liksom. Då är det ju bara att gå på en sån här lång, vi passar 1,5 år i Burma liksom, som är sista utvägen. Och det vill man ju inte. Man vill ju äta Ben & Jerry's och ha sex. Och liksom gå ut och dansa ibland, eller hur?
Ja. två favoriter i ett. Sex och Ben & Jerry's. Underbart. Men jag tror ju så här någonstans att människor flyr så enormt mycket från saker som gör ont inombords. Och det är också lite det här varför jag ville intervjua dig med just den här övningen. För hur tror du att det du delar med dig kan hjälpa någon annan? Hur tror du att det här kan vara, vad hoppas du på?
Alltså hur jag kan hjälpa andra i och med att jag har gått den här, tänker du?
Ja, eller att förmedla och dela med dig av din upplevelse.
Och det är ju en av de här grundbitarna i den här meditationstekniken. Det är att man ska ta med sig det här hem och dela vidare det.
Mm.
Och det här och att jag är med i din podd var ju någonting, för det visste jag när jag var där, va? Hade vi pratat om det?
Mm, vi pratade nog om det.
Innan, så jag tänkte jättemycket bara, det här måste ta upp i podden och liksom, det här är superviktigt. Och liksom, men man hade ju ingen papper och penna, så jag kunde inte skriva ner någonting. Så det försvinner ju ändå efter ett dygn eller två liksom, och det kommer upp. Men då tänkte jag det som, ja men grymt, då har jag det här. Jag kommer liksom posta det på Instagram, jag kommer posta på Facebook. Jag kommer så här ringa till alla polare och berätta hur mycket jag bryr mig om dem, hur mycket jag älskar dem och liksom så här. Och få dem att kanske gå den här vipassana meditationen i 10 dagar. Och det är väl det som är det viktiga. Liksom, få människor att öppna ögonen. Men sen är det också att det är bara du själv som kan hjälpa dig.
Exakt.
Det är det som är hela grejen med det här. Och det här är ingen lätt meditationsteknik.
Nej, du kommer ju jobba med en bearbetning längre än så här. För att det kommer ju att finnas i dig hela tiden. Du kommer att komma på saker. Du kommer fortfarande hålla på och jobba med det här. Som sagt, jag har hållit på i 2 år. Det är inte först nu som jag börjar inse vissa saker. Men jag var precis likadan som dig i början. Jag var så här, jag måste börja umgås mycket mer med mina vänner. Jag måste umgås mycket mer med dem jag älskar. Men det är så här, är det bara, till slut så har jag stått så här. Men fan, är det bara jag som känner så här? Så har jag känt.
Ja. Och det kände jag att det växte väldigt mycket. För det är ju 3 olika meditationstekniker. Den första är ju anapana, som är en sån här superklassisk. Där man sitter och andas ur näsborren helt enkelt. Och ska känna. Och det gjorde jag ju första 3 dagarna, är det ju bara det. Så satt jag, och jag visste ju inte vad det skulle leda riktigt. Så jag satt liksom i 30 timmar och blåste ut luft.
Och vad skapade det i dig?
Ja, men då blev man väl liksom frustrerad, men jag tänkte så här, det lossnade snart, de berättade, men man fick också så här lite mer, för att man börjar liksom med hela näspartiet, hela triangeln liksom, med hela läppen och hela näsan, sen så går man till en näsborre och sen typ, kan man känna liksom ett hårstrå under näsborren typ, så här, det är helt sjukt, det ökar ju liksom din förnimmels
fokus,
ja, medvetenheten om vad som händer på din kropp. Men sen så kommer man in i vipassana meditationen. Men sen så avslutas det med en meditationsteknik som, där meditationen är för djur, natur och för universum och för världen. Och då har man liksom byggt upp den här känslan för livet på något sätt. Och inte bara för det mänskliga livet utan för allt. Så folk sitter ju verkligen så här och gråter. Jag liksom, över liksom plasten i haven eller vad det nu kan vara, över alla de här djuren som far illa. Och liksom, när jag väl satt det där så var det såhär, jag kan inte äta kött längre.
Mm.
Så här, det är helt jävla orimligt.
Man får någon form av medlidande till.
Ja, men för att det är också en av de här grundreglerna då, utöver till exempel sexet och att man måste vara tyst, den här ädel tystnad. Det är just det, att inte äta kött.
Mm.
Eller inte äta liksom, inte döda några som helst djur, för man tror att allting finns ju livet och man återföds helt enkelt tills man har liksom brutit sin cykel och man blir liksom i total harmoni.
Och det här vill jag väl ändå liksom påpeka, att även om det är en guidad meditation så är det ju inte så här att, för många människor tror att man ingår någon sekt. Det här är ju saker du kommer underfund med själv. Det är ju inte någon som sitter och talar om för dig så här att du skall icke äta kött därför att, du skall icke göra så för att, utan mycket av de här grejerna kommer man faktiskt få själv.
Ja, ja.
Alltså det är så här, det är ingen som sitter och tutar i dig hur du ska göra, utan det handlar ju mycket om känslor. Man delar med, jag tror också att det är det här alltet i allting du går igenom delar du också med någon annan. Alla de här energierna som kan vara på en, min energi kan också vara på en annan del. Jag kan ju dela med mig min energi till dig. Jag kan ju få typ dig att vibrera av rädsla typ, eller nervositet.
Ja, verkligen. Och det, och är man liksom, jag har ju alltid sett mig själv som att jag är ganska känslig för energier, och min mamma har alltid pratat om det väldigt mycket, liksom, att man verkligen så här känner in människor. Och det kan jag tänka att min pappa till exempel, han kan ha ganska svårt och liksom, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån liksom, vilken typ av energi man känner av. Men det kände man ju när man gick in och mediterade i grupp. I meditationssalen var det en helt annan känsla. Då var det liksom, men dels i början så är man lite uppstressad och sådär liksom, för att man vet att så här, nu måste jag gå in och, ja, men det var liksom, det är väl på själva man sätter sig de här prestationskraven, att liksom, nu ska jag sitta här i 2 timmar och meditera liksom, jag måste fokusera, jag måste vara liksom mitt bästa jag. Medan när man var på sitt rum och mediterade, då kunde man ju vara liksom så här, då blev man liksom ibland lite för slapp och liksom, ja, men jag tar, ja, man flyger iväg liksom med tankarna. Och sådär.
Hur kan det här hjälpa de yngre? Att göra det här så tidigt som möjligt måste ju vara helt fantastiskt.
Ja, absolut. Just Vipassana kan jag tänka mig är lite för hardcore för många barn. Men däremot en av mina nära vänner Eli, han är ju till exempel, han håller på med meditation och gör det i grupper i skola eller i lågstadiet.
Jättebra.
Men då kallar man det för mindfulness i den populistiska kulturen. Man har väl brandat in det till en viss typ av människor liksom, och tagit bort vissa religiösa eller vissa tyngre filosofiska element liksom, så att man bara får den glada liksom, yogabiten som man kan strutta hem till familjen efteråt. För det här är ju rätt existentiellt, det här Vipassana. Så det var liksom, man ifrågasätter ju typ mer eller mindre sin existens.
Precis.
Och får liksom, jag upplevde ju min egodöd till exempel. Det var också helt sjukt.
Egodöd?
Ja, det är att man liksom inser att allt man gör i sitt liv är ju för ens egen, för att liksom främja sitt ego. Och liksom all bekräftelse som man söker är för sin egen ego. Och alla konflikter jag haft i mitt liv är ju bara för att jag själv, liksom, oavsett om det är vänskapsrelationer eller i förhållanden med någon man älskar eller föräldrar. Det är bara ens liksom, ett ego man måste släppa. Och det var ju väldigt jobbigt att liksom inse. Och då så tänkte man ju väldigt klart. Jag tänker inte alls lika klart nu som när jag var under den här meditationen, men då kunde man hitta lösningar och då såg man ju, och då var det också så himla stärkande att när man först liksom var ledsen över att man var ovän med någon eller liksom kanske aldrig skulle bli få den här bra relationen som man haft med någon som man varit nära, att man också kunde hitta en lösning på det liksom dagen efter, för då gråter man ut först och sen så bara shit, det här var, jag kan inte vara ledsen över det här. Det var ju mitt fel, vad jag nu vet så här, och det är ganska tung grej. Och då inser man ju hur det här samhället ser ut när det kommer till ego. Det är helt sjukt alltså. När jag loggade in så här, dagen efter jag kom hem, då har man fortfarande lite så afterglow efter.
Yes,
ja, verkligen alltså 5-6 dagar var jag liksom, hörde och liksom kände allt. Du vet, var fortfarande lite, ja, lite udda. Men när man liksom loggar in på Instagram och du vet, och bara ser alla de här selfiebrudarna och muskelsnubba eller vad det nu kan vara liksom, du vet, man blir liksom så mörkrädd över vad världen är på väg.
Det ständiga jagandet efter en självkänsla, självförtroende och en uppmärksamhetsbehov.
Ja, men som i princip bara är kopplad till pengar, kapitalism och snabba kickar liksom. Det är där man har lagt lyckan, och man har blivit förblindad av hur vi har byggt upp samhället, så det går liksom inte.
Det här är så himla intressant, för det här är nästan som genomgående genom hela podden. Vad jag än pratar om, vad jag än tar upp i vilket jäkla avsnitt som helst, så kommer vi alltid in på hur mycket sociala medier har på att förstöra oss. Och den här bekräftelsebehovet, hur vi framställs och hur vi luras utav influencers som egentligen är köpta, det är ju reklam idag.
Ja,
för att man säljer reklam på banderoller så lägger man det på en levande människa istället.
Ja, och att man liksom fokuserar mer på utseende än det inre hos en människa är också liksom, för att här på det här, alltså folk gick omkring i mjukisbrallor och liksom så här, ja men så här, nu duschar man ju för att man är så jävla deppig typ, så det är ju det enda man kan göra, gå och ta en varm dusch när man sänder sig lite nere liksom. Så folk var väl ganska fräscha liksom med duschen, men folk gick omkring med liksom matfläckar. Jag spelade tomatsoppa på en av mina två hoodies första dagen och då blev jag liksom jättearg och irriterad. Och sen var jag så här, och då var jag liksom så här, ja men jag men för jag var klumpig liksom, och jag hade liksom rätt såna snören som sitter på uppe och sen jag liksom doppa ner det. Och det var ju de som hade liksom skrapat ut sig mot bröstet där liksom, och gav mig. Och då var jag liksom så här, åh, kan jag inte ens liksom, första måltiden så ska det här gå, jag kommer se ut som en liksom tvååring redan dag fyra liksom. Men och sen så var jag liksom så här, vad fan spelar det för roll liksom? Nu är vi här och det var ingen som brydde sig. Det är ju liksom inga tjejer som håller på med smink där. Det är inga som håller på och gråter över några klina hårtoppar. Det här är inte
egentligen för... spelar det någon roll överhuvudtaget om du doppar de här snörerna?
Nej.
Vad spelar det för roll?
Nej.
Det är, ja, det är som om någon skulle säga, du måste gå och tvätta tröjan. Nej, jag tänker sitta så här nu.
Ja, alltså det är ingen som bryr sig
det
här. För det är ju en sån avsnitt. Alltså du vet, det finns ju ingen liksom, det är ingen som kan säga någon elak kommentar heller. Det var ju liksom inga onda krafter på den här platsen. Förutom ens egna onda krafter, ens eget självhat liksom. Mm. Och det hatet ger man ju andra i början också tills man kommer över. Liksom när man sitter och mediterar och folk hostar. Man bara, vad fan kan inte den där kvinnan på andra sidan sluta hosta och så här, men vad fan, jag satt ju här igår och hosta.
Precis. Jätte,
och liksom man inser så här liksom att varenda sån här negativ tanke man har, man bara säger, men jag måste ju släppa det här liksom. Mm. Och det är också
kärlek för det, kärlek positivt för det positivt. Men du, när det kommer till mat då och hälsan, hur ändrade det här ditt liv? Hur såg dina matvanor och så ut innan Vipassana?
Alltså både liksom upp och ner är ganska svajigt skulle jag säga. Nu är det ju inte så många veckor sedan jag kom hem. Det är typ 2 veckor sedan eller någonting. Men alltså...
Vad har du valt bort?
Om jag säger jag har alltid varit medveten mer eller mindre och liksom studerat hela tiden. Jag har haft liksom perioder jag tänkt att jag ska bara köra drycker, liksom bara juicer, eller jag ska bara, jag ska undvika socker, gjorde jag under en viss period, inget liksom tillsatt socker i någonting, undvika allt godis och allting liksom sånt där. Men det blir alltid att man liksom, man får en, heter det fallback eller? En backlash. jag har så mycket svängelska här alltså. Jag menar, alltså det här att man faller tillbaka helt enkelt. Ett bakslag till sina gamla vanor helt enkelt liksom. Men nu känns det, ja, jag hoppas inte att jag gör det. Men jag menar, det får man väl se om några månader, det är hur det ser ut liksom. Men jag har ju inte sagt att jag ska liksom sluta med någonting helt heller. Jag insåg ju det där när jag var på, ett tag var jag så här, jaha, då är mitt liv slut då. Jag kommer aldrig få dricka en pilsner i hela mitt liv liksom, ungefär. Och så kommer jag hem och så bara inser jag så här, nej, det går inte liksom. Jag kommer ju dricka öl i mitt liv liksom, så här, jag kan inte sluta leva på något sätt. Men man är medveten om det liksom, att man inte liksom står där och dricker 7-8 öl måndag, tisdag, onsdag och liksom att man håller det på en bra nivå liksom. Jag gillar choklad, jag gillar glass, alltså så här, ska man inte få äta onyttigt liksom, det är så här.
Det behöver inte alltid vara onyttigt.
Men jag har något i frysen trots
glass.
Det är veganskt och det är från det stora landet i väst och det är en massa onyttiga saker förutom glass i.
Utan att vadå onyttiga saker förutom glass i?
Ja, men det är ju alltid massa godis typ i några grejer. Jag vet inte vad det är. Chokladfiskar och...
Ja, jag fattar. Jag tror jag vet vilken det är du har köpt.
Det kan ana.
Ja, jag kan ana vilken det är. Jag har kollat lite grann på den frysen. Men jag gillar ju inte sött. Jag berättade om det i första säsongen i sockeravsnittet. Jag är typ emot socker och jag tycker inte om... Men jag äter lakris. Jag tycker om lakris. Det gör jag. Men jag är lite konstig sådär.
Ja, du kan, det finns lite gurkstavar kvar. Så kan du titta på mig när jag äter socker?
Nej, jag vill smaka. Jag vill inte ha någon gurka.
Du kan få kvällskaffe också om du vill.
Nej, 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 absolut inte. Det vill jag inte ha. Jag är så nöjd. Pontus, tack för att du vill gästa mig.
Tack så mycket.
High five. Va?
Ja, tack för att du gjorde det här, den här hallen så mysig.
Ja. Ja, men jag har en liten förmåga att plocka in lite mysighet i mina.
Och du matchar också din tröja med din egen filt här också. Det är detaljerna som är det viktiga.
Det är detaljerna som gör det. Då säger vi till alla våra lyssnare då. Puss och kram.
Hejdå. Puss och kram.
Hejdå.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.